Radioplay.
Det här är en podcast om mod och ledarskap som presenteras av Renault Tjänstebilar för att hjälpa dig som ledare att våga mer. Journalisten Katti Salström, som har erfarenhet både som föreläsare och ledare, möter här 10 modiga personer som gått sin egen väg. I veckans avsnitt träffar vi diplomaten och FNs för detta vice generalsekreterare Jan Eliasson. Hur kan man använda diplomati och konflikthantering i sitt ledarskap?
Välkommen hit, Jan Eliasson.
Tack.
Det är ju högtidligt att ha dig här.
Jaså, ja, det var det. Mycket.
Ja, men alltså, och du är också vår sista gäst den här säsongen.
Ja.
Så det är extra fint.
Du, förväntningstrycket ökar.
Ja, det gör det. Hur ska vi presentera dig? Diplomat, FNs generalförsamling, du har varit vice för
generalsekreterare,
ja. FN och diplomati och förhandling är väl dina bästa grenar?
Ja, i varje fall de jag gillar mest.
Är det du tycker är roligast?
Ja.
Jag tänkte faktiskt börja med att fråga dig, om du träffade mig nu för första gången, alltså jag är en av många som medarbetare och du är chef, ja. Och jag är otroligt upprörd över olika saker, arg. Och nu är jag inne här i rummet och du sätter dig mitt emot mig. Hur tänker du då?
Ja, då tänker jag, nu måste man ju lugna tempot här. Och sätta sig ner, ta en kopp kaffe och prata lite runt hennes situation eller hans situation. Vad gjorde hon i morse? Vad är det som gjort att du är så arg? Och sen bena upp det där i små delar. Och sen lyssna framförallt. Ingen slump att Gud gav oss 2 öron och bara en mun. Och sen kanske ge små, nu med åren, farbrorliga råd.
På slutet? Skicka med några råd?
Ja, just det. Precis. Något hopp och handlingskraft och lust måste man ge.
För du är ju då expert på att träffa alla möjliga slags människor och försöka nå fram till dem. Det är ju det som är diplomati, kan man säga, och också förhandling. Och då tänker jag i sån här podd, när vi pratar mycket om ledarskap, så är det ju så många som är rädda för konflikter. Många är rädda för de här som vi kallar för svåra samtal. Och det är ju då det du tycker är roligast. Och vad kan man säga då, vad jag funderar på, när du sätter dig mitt emot någon som du ska ha ett svårt samtal med, vad tar du med dig in i rummet då?
Ja, jag tycker ju att det är en lustbetonad handling och process att släppa spänningar och att inte springa att inte undvika konflikten. Jag tror att min erfarenhet både i det personliga och privata och professionella livet, det är att se problemen i vitögat och ta dem rakt upp och ner så att säga och lösa upp det i dess beståndsdelar och tillsammans med den andra parten finna en lösning. Det leder ju till en nästan euforisk känsla efteråt. Medan de som väljer att skjuta saker och ting framför sig och undvika problem, de samlar på sig bara en infektion som kan växa och bli väldigt farlig. Så att min allmänna regel är att alltid tänka i termer av prevention, och mitt nya favorituttryck för att tänka i prevention är att lyssna till vibrationer. De små vibrationerna som finns när saker och ting kan gå snett. Gå in och lös dem då.
Att man får känna av att nu är det vibrationer i luften.
Men framförallt att det är lustbetonat att ta sig an ett problem. Det kan vara obehagligt första när man nämner och tar upp det. Oj, ska det här komma upp? Men sen efteråt, om man då lyckas förlösa krafter både hos sig själv och hos den andra, så är det ju en underbar känsla.
Men när man jobbar internationellt som du har gjort, och med ledare och med diktatorer och alla möjliga, så kan ju det vara väldigt farliga frågor att ta upp, tänker jag. Man kan väl inte ta upp och prata om allt? Alla elefanter kan väl inte
Nej, det kan gå snett ibland. Man ska alltid tillåta sig en uppvärmningsfas. Och någon gång så har jag väl misslyckats med det av olika anledningar. Då tappar man nästan kontrollen om det en väldigt viktig stor fråga kommer upp för tidigt. Överhuvudtaget ska man akta sig för att ta upp frågor för både för tidigt och för sent. Konsten att välja timing är oerhört viktig.
När vet du det? När det är liksom, nu slår jag till, nu tar jag upp det.
Ja, man ska faktiskt analysera det i förväg. Om du har ett förslag som är väldigt bra, då ska du verkligen lägga ner stor möda på när ska jag plantera detta, när ska jag placera detta. Behöver jag någon allierad som ska förstärka mig och säga att det här är en fantastisk idé? Och jag ska dessutom tänka igenom hur, när jag lägger fram det här förslaget, både den andra parten inser att det är den rätta saken att göra, the right thing to do, men också, vilket är oerhört viktigt, att det ligger i vederbörandes eget intresse att man får en lösning. Det upplysta egenintresset.
Mm.
Det är, man får kombinationen rätt sak, moraliskt, etiskt, sakligt och egenintresse, då kan det gå bra.
Men skulle du säga, Jan, att det spelar stor roll om du säger den här uppvärmningsfasen om man träffar en människa, och i synnerhet om det är ett svårt ämne, svårt samtal som man ska göra. Är det viktigt att den här personen känner sig bekräftad? Att du...
Ja, absolut. Absolut.
Och vad gör du då till exempel? Har du något exempel från någon världsledare du har träffat där du har bekräftat hen?
Nej, men jag tycker att man ska göra mycket hemarbete, homework, på att sätta sig in den andra personens, partens situation. Jag läser ofta in personliga CV:et och varifrån de kommer och vilken bakgrund de har, familjesituation, byn de bor i, religion de tillhör, klan de tillhör, etnisk tillhörighet och så vidare. Allt det där har jag i huvudet. Och anknyter ofta till det. Och då känner de sig bekräftade. Och känner att man har lagt ner viss möda på att det här ska gå bra. Och skapat början till förtroende. Man kan aldrig få igenom ett förslag om man inte skapar förtroende. Och väldigt mycket bygger nu på att skapa det här förtroendet i dagens värld. Vi lever ju i en värld av vad jag kallar trust deficit. En brist på tilltro till auktoriteter, till ledning, till politiska partier och så vidare nu är. Och då måste man i sån här situation, om man sitter och ska lösa en konkret fråga, se till att den andra parten får ett växande tillit. Nej, men jag har ju suttit i situationer där jag har gjort ovanliga saker. Jag tillåter mig själv att ta ut svängarna ibland och det är rätt roligt. Utan att det sker manipulativt så har jag ibland brutit en förhandling därför att jag var trött på att höra samma sak och säga att nu vill jag gå på ett mattmuseum i Teheran. Och då blir de ju först helt ställda.
Men vem satt du då?
Ja, det var utrikesministern i Iran. Och
det är han, inte så vanligt. Väl,
nej,
sånt
han blev helt ställd för att jag sa... Ganska brutalt, nu bryter vi upp. Och han trodde jag skulle åka till flygplatsen och säga adjö till hela förhandlingen.
Mm.
Men då frågar han lite retoriskt, om du inte vill förhandla, vad vill du göra då? Och då lutade jag mig tillbaka och sa, jag har nu varit 25 gånger tror jag i Teheran och Bagdad. Jag skulle faktiskt vilja göra något som jag alltid längtat efter, för jag ville se de fantastiska mattor. Det här är världens finaste mattmuseum. Och de blev helt ställda först, men sen fick jag ju med mig tre ur delegationen och de efteråt betraktade de mig som en stor vän.
Ja, det är fantastiskt.
De hade visat smart. Respekt för deras föräldrar och mor och farföräldrar som var ett barnarbetare i byen och knutit mattor.
Men kunde du säga att det hjälpte sen?
Absolut, på kvällen hade löst sig. Det löste sig. Det var en helt annan stämning. Jag hade fått dem att spänna av. Jag hade visat respekt för deras kultur. De hade skrattat. Tyckte det var roligt. Men inte lätt en gång på 3 dagar. Och där när jag kom tillbaka var det bara stora leenden.
Det är ju helt fantastiskt.
Ja, det var
skulle du säga att det är globalt? Alltså det är så här med en mänskligt drag som finns hos oss alla. Just det här med att man vill känna sig bekräftad. Eller att man blir tagen på allvar. Ja, eller intresserad.
Jag tror man ska alltid försöka bryta igenom formalia. Jag läste en gång en roman av Eivind Jonsson där en framgångsrik ung man från Norrbotten kom till Stockholm och så stod det bara en bisats, en rad som fastnat hos mig alltid sedan dess. Det stod, det var först när han vågade vara personlig som han började erövra världen. Mm. Det vill säga när du talar om någonting som du känner starkt för och som är du också appellera till den andra utan att vara givetvis privat och gå över gränser, men att skapa en slags djupare, nästan andlig gemenskap, en slags respekt för själarnas möte, va? Man måste till och med gå så långt, det skulle jag aldrig vågat säga för 10, 15, 20 år sedan när jag var mitt inne i den hårda diplomatin, men jag tycker nog att det där att söka sig till de här krafterna som gör att folk kanske ändrar sig, det krävs rätt mycket för att ändra uppfattning.
Ja, det är ju fantastiskt om man kan lära sig det. Känner du, men det här med när man är ledare och särskilt på sån hög nivå som du har varit, hur övertygad är du i alla frågor när du känner det här vill jag få igenom? För jag tänker också i politiken så kan det ju vara ganska svårt ibland att ta ställning. När vet du att du har rätt? Att det här vill jag driva igenom?
Ja, det är ju lätt när man ska få slut på ett krig, som tur är. Då är det ju väldigt tydligt. Men sen när man ska ha lösningen på en konflikt så har jag faktiskt varit i situationer där jag nästan varit störd utav att den ena parten är starkare än den andra. Och utnyttja sin styrka till att få ett avtal som faktiskt inte gynnar båda parter. Och då har det faktiskt gått så långt att jag har sagt till parterna, i Sudan till exempel, sa jag till regeringen att stammarna i Darfur har ingen aning hur man bedriver den här förhandlingen. De kan inte sakförhållanden på en del viktiga frågor. Jag föreslår att vi har ett avbrott på ett par veckor och så får vi i varje fall ge dem grunderna i förhandlingstekniken och de här olika faktorerna. De blir ju först mycket irriterade, men vi har aldrig fått ett eldupphör som vi sökte om vi inte hade fått ihop det här. Mm. Så att jag är inte alltid övertygad om att en förhandling som går för långt åt ett håll, det blir ingen varaktig förhandling. Då kanske man får ett nytt krig efter 3-4 år.
Mm.
Så att, men det är klart att du måste ju tro på vad du gör. Och det gör ju att du måste stålsätta det faktiskt i vissa avseenden. Jag kommer ihåg när jag medlade med Olof Palme i Iran-Irak-kriget, hur han fick kritik i Expressen, DN tror jag, om att han inte tog upp mänskliga rättighetssituationen i Iran och Irak, båda ställena, högeligen motiverat. Men då var jag tvungen att säga till Olof Palme att du är utsedd av FNs säkerhetsråd och generalsekreterare. Och vi ska försöka få stopp på det här kriget. Och det är Saddam Hussein och mullorna i Iran som bestämmer. Ska vi få dem att stoppa det här kriget måste vi tekniskt få se till att få till det till upphör. De här frågorna om mänskliga rättigheter som vi brinner för, de får vi ta nästa steg.
Ja, lägga det åt sidan just då alltså.
Mm. Och han accepterade, men han var ju politiker. Det var inte lätt för honom att få den kritiken.
Visste din mamma och pappa att de har närt en liten diplomat vid sin barm?
Nej, diplomat tror jag inte pappa ville att jag skulle bli.
Varför inte det?
Nej, han trodde väl att hon har krisexrandigt i Stockholm.
Okay.
Så att han var inte så förtjust i det. Han ville att jag skulle gå in i politiken ganska snabbt. Han var fackföreningsman i Göteborg, socialdemokrat, brinnande sådan. Och han ville väl att jag skulle göra det. Min mamma trodde ett tag att jag skulle bli präst.
Jaha.
Jag gick på Hvitfeldtska läroverket, som är det gamla latinläroverket, prästgymnasiet i Göteborg. Men
du det med ett tag, eller?
Nej, jag var vice ordförande i KGF, Kristliga Gymnasistförbundet i Göteborg. Allt jag gör jag ofta med viss passion. Så att när jag väl efter konfirmationen tyckte det var spännande med religion och kristendom och gudsfrågan, så gick jag in i KGF och blev då som vanligt ordförande eller vice ordförande. Och sen fortsatte det bli. Men pappa tyckte ju det var väldigt mystiskt. Han var ju ateist själv. Så det var lite spänningar kring köksbordet där.
Okay.
Men sen åkte jag till Amerika ett år som utbytesstudent och blev starkt sekulariserad och bytte från grekiska till spanska. Och bestämde mig för att få en internationell utbildning så att jag kunde jobba på UD eller FN.
Ja, så det var där det hände. Formades mycket i ditt huvud.
Ja, jag åkte till Amerika och träffade en fantastisk person i familjen. Han blev borgmästare i Demokratiska partiet i Indiana, i ett stad som heter Decatur. Genom honom träffade jag faktiskt John F. Kennedy.
Nej.
Innan han var president.
Nej. Ja. Hur var det? Berätta.
Ja, det är en fantastisk historia om du står ut med.
Ja, jag står absolut ut.
Jag sa till Doc Hebbel, han var optiker, kallas Doc Hebbel, att han borde satsa på den här unge senatorn från Massachusetts som jag hade läst om i New York Times, för han, fadern i familjen, hade en prenumeration på New York Times som kom varje tisdag, ett halv ton tidning kom de, jag läste här från sidan 1 till sidan 140. Där läste jag om Kennedy. Men då sa han, i Midwest var det här, herregud, han är en sån här snobb, han är ju samma engelska accent som du har, han ska aldrig kunna bli president. Det blir Esther Skifor, som var en välartad, god populist på vänstersidan i Amerika. Men då sa jag som förhandlare redan då, tror jag, men om nu inte Esther Skifor kan komma till Jefferson Jackson Dinner som du ska arrangera i Indianapolis i vår, kan du då bjuda in honom, lovar du det? Absolut, Estes kommer när jag frågar. Visar sig att han kom inte.
Mm.
Och jag stack fram då, vad var du sa? Jo, två dagar före konferensen så säger Doc Hebbel till mig, okej, du får följa med mig ner. Kockebyxor, sportskjorta och krokhatt, och jag är ner 17 år gammal till Ian Studebaker från Decatur till Indianapolis. Och det var ungefär 500 personer i rummet. Det var $100 a plate och en sån här fundraiser. Och så säger konferensieren inför dessa 500, Jack, welcome to Indiana. We will tell you one thing. you wouldn't have been in this room if it hadn't been for this Swedish exchange student.
Nej.
Jo, pappa han kallar upp mig på scenen och jag presenterades och så skrev han en autograf på menyn som jag fortfarande har hemma i mitt arbetsrum.
Aj, det är så stort.
Ja. Så att jag träffade honom 2 år innan han blev president.
Pratar ni någonting då? Det gjorde ni förstås.
Ja, vi pratade. Han kunde några ord som var ganska avslöjande. Det var sommar och flicka.
Okej.
Och sen träffade jag hans talskrivare när jag blev FN-ambassadör, Ted Sorensen, i New York. Och berättade den här historien. Och han sa, det är inte klokt. Men han såg alldeles sjuk. Jag blev alldeles grå i ansiktet. Och så sa han, was it you? Var det du? Då hade han varit med. Han hade skrivit Kennedys tal och satt i salen och kom ihåg den där unge
studenten. Ja, men det är vilken grej.
Så han bjöd in till nästa middag Jacqueline Onassis, som han ville skulle höra den här historien. Hon sa, oh, this is wonderful, you have to go to the Kennedy Library and read it in. Läsa in det. Det gjorde jag aldrig.
Ja, det är inte klokt.
Ja. Det första gången jag berättade den här historien.
Ja, ja, den är jag så glad för. Det blir som en liten skatt för oss.
Bra. Ja.
Du, blir du aldrig starstruck? Så
nej, det är så underbart för min del, alltså att jag känner mig hemma i nästan alla miljöer.
Hur blir man sån?
Ja, därför att jag är uppväxt i med oerhört enkla förhållanden, så jag kan kommunicera med alla, ja, som jag ser på gatan och som är i vakten på UD eller städar i mitt rum på UD. Och faktiskt ser ofta mina egna föräldrar i de här situationerna. Pappa hade 7 års skola och mamma hade 4 års skola. Men sen var det att jag kom in på det här elitläroverket i Göteborg Vittfälska. Jag var bra i fotboll, jag var bra i handboll, jag blev lagkapten på allting. Och där var ju det miljöer som ju var helt annorlunda. Alltså det var ju den ledande klassen, så att säga, som var i skolorna. Det var inte många från mina kvarter som gick i läroverk. Och där här fick jag flickvän i de fina kvarteren och blev inbjuden till olika saker och kände mig totalt hemma. Fick lära mig att knäppa västen på rätt sätt och Little London i Göteborg. Sen gick jag till sjökrigsskolan. Jag ville få frisk luft och i havet till havs. Mm. Och i 3 år var jag i flottan. Blev kadett och sen så småningom kapten i flottans reserv. Och lärde mig att dansa på baler och allt möjligt. Så det var rätt kul allting. Sen när jag kom in på UD så kände jag mig totalt fullfjädrad socialt.
Ja, du bara glida in där liksom.
Ja, ja.
Julade in på UD.
Ja, visst.
Men så du känner egentligen inte att det är någon egentligen som imponerar på dig på det sättet? Man kan väl imponera på andra sätt kanske, men inte för att det är någon som...
Nej, inte på grund av sin ställning. Alltså, det är ju oerhört viktigt att du respekt för den du träffar och att jag känner att det är stort ibland, alltså att träffa Obama och träffa potentater och även de här hårdingarna som jag träffat, Saddam Hussein. Det var liksom en utmaning, en match man hade med de här.
Blir du aldrig rädd för såna här män?
Ja,
eller kvinnor för den delen?
En gång så var det lite obehagligt för Saddam Hussein, tvingade mig att ställa en viktig fråga först. Vi var inne på det tidigare. För att han hade en dålig översättare som sa, vill ni hålla ert tal först? Mm. När jag kom in i rummet med det. Jag sa bara spontant, jag har inget tal som jag ska hålla. Jag har bara några viktiga frågor. Och han hade sagt vad vi ska börja prata. Ska du eller jag börja prata? Sa, vad har Saddam Hussein fråga? Det blir fel då. Då frågade jag, vadå frågor? Vilka frågor då? Ja, många frågor. Ja, men säg den viktigaste, säger han. Det var första 5 minuterna. Och då sa jag, den viktigaste frågan för mig i hela min förhandling, det är om ni Irak är beredda att gå tillbaka till den internationellt erkända gränsen som gällde före krigets början.
Du gick rakt på sak.
Ja, jag sa dumt nog på detta. Och han svartnade ju och rummet blev de mina medarbetare. Han höll på att simma, hans medarbetare. Men sen hade han en föreläsning på 45 minuter om motsättningar med Iran och Irak, hur kriget, ursprunget till kriget och att de hade börjat enligt hans uppfattning, vilket var fel. Men sen efter en timme så säger han, tittar han på mig med intensiva ögon och säger han, ni ställde en fråga i början. Ja, följ med mig, säger han då. Och det finns faktiskt kanske en skröna, men kanske sant att han hade avrättat en regeringsmedlem som hade föreslagit att han skulle avgå temporärt för att möjliggöra förhandlingar.
Gick den tanken genom huvudet då?
Då sa mina medarbetare efteråt att de höll på att få hjärtslag. Men jag hade också, antagligen också varit orolig, för vad jag svarade, vilket jag inte kommer ihåg, det var: can I bring my delegation? Så jag kunde följa med delegation. Då tog han in med sitt kartrum för att visa hur stor uppoffringen ska vara att lämna, komma in, komma tillbaka från de här olika positionerna i Iran. Så då var jag lite orolig.
Lite skakad,
ja,
förstås.
Nej, men annars så tänker man inte på det.
Vi var inne på det förut, du sa att man ska visa respekt och så, och det vinner man mycket på. Men varför, vad ligger bakom människors motsättningar? Varför kraschar det mellan människor? Om du liksom på ett mänskligt plan.
I efterhand kan jag ofta tänka, vad var det som gick fel? Och då så har jag funnit 4 skäl att det går fel. Och det är att man använder fel ord. Ordet underskattar vi. Vikten av ordet. Ett ord kan stänga en dörr eller låsa en dörr.
Kan du ta ett exempel?
Ja, jag förhandlade i Sudan om ett eldupphör. För att det var en del av landet som var isolerad. Krig och landminor runt om hela området. 70-80 000 människor tror jag var isolerade, och varningar kom från många håll att det skulle bli en svältkatastrof i det området. Jag kom från New York med ett litet förhandlingsteam och skulle ha lokalt eldupphör så att vi skulle kunna komma in i det här området med en flyg från Kenya in i södra Sudan. Och jag fann bara efter en dag att det går inte. Det fanns inte en chans att få ett eldupphör, för att regeringen betraktade de här som terrorister. Mm. Och de skulle skriva ett avtal och det skulle göras bevakning, observatörer. Och vi hade bara ett par veckor på oss innan folk skulle dö av svält. Så jag sa till mina medarbetare, för en gång ska jag ge upp på att förhandla eldupphör. Det går inte. Vi måste göra något nytt. Tänk nytt. Tänk nya ord. Tänk på något nytt. Och då satt vi i spånaden en hel kväll. Och så sa någon till mig, du är ansvarig för humanitära operationer i FN. Ska du inte ta på dig Moder Teresa-hatten då? Aha! Dessutom att vi för första gången i FNs historia föreslog en humanitär korridor in.
Det blev ju en stor sak.
Det har använts nu 20 gånger tror jag. Och räddat så mycket liv, därför att då får man, behöver man ta avtal mellan parterna, utan ett åtagande till FN. Och man räddar alla människor i den här korridoren.
Jag förstår inte du kom på den idén.
Nej, det var ju det att vi fastnade på eldupphör. Det gick inte, och jag kunde inte åka tillbaka till New York och låta 60 000 människor dö av svält. Så vi satt där och i och för sig gick det åt en flaska vin, tror jag.
Men, eller ett par. Men ja. Ord, men det är ju samtidigt, alltså, det är ju ett förslag. Alltså, det är ju inte ordvalet, är det menar du? Alltså, man säger eldupphör.
Jo, men nu tog vi bort prestigen i frågan. För humanitär, okay. Vem vill inte vara humanitär? Och dessutom rädda sina egna byar som också var under attack.
Ja,
och sen behövde de inte skriva på ett avtal med de här terroristerna. Så det var ju en win-win. Medan för oppositionen då, sydsudanesiska motståndsrörelsen, var det ju jättestor sak för att åtagande till FN, som vilket de spelade upp också. Så det var vinst för alla. Plus att vi fick, planen gick 4-5 dagar senare.
Det måste ju nästan vara det mest konkreta som du har varit
med. Då fick jag ord räddade liv för mig. Ja. Och jag var ju gråtfärdig nästan. Det var så fantastiskt att vi hade svängt detta och fick in det med hjälp av ett ord. De andra sakerna är det jag redan varit inne på. Skäl till att det går snett mellan människor och i det här fallet nationer. Eller parter i konflikt. Det är ju timing, tiden. Man ska välja tidpunkten. Det tredje är kulturförståelsen, känslan för kultur. Mm. Och det fjärde är personliga relationer, din egen personlighet. Mm. Där ligger det mesta, tycker jag, av misstag och framgångar.
Vad skulle du säga kännetecknar en god ledare, en bra ledare?
Ja, det är ju att formulera ett mål, en praktisk vision. En vision som är realistisk och som man förstår. Och sen peka på delmålen, alltså vägen, stegen dit. Hammarskjöld har ett vägmärke i sin bok som kom ut efter hans död. Där han säger att framtiden är 2 ting. Det är horisonten och det är stegen dit, eller visionen och stegen dit. Mm. Och man ska leva både med visionen, annars vet man inte vilken riktning man ska gå. Men man ska också förstå att det är en herrans massa jobb. Mm. Idag, imorgon, övermorgon. Så att det är det första. Och sen tycker jag det måste ju alltid vara lite lustfyllt och klackspark och lite roligt också. Så att folk, om inte studsar till jobbet, ska de tycka det är roligt att jobba
med. Hur får du dem att tycka att det är roligt?
Jo, men det är ju att lita på dem. Lojalitet för mig, det går i två riktningar. Det är absolut avgörande att lojaliteten som du kräver måste motsvaras av lojaliteten att stå upp när den andra personen har gjort någonting. Mm. Även om du inte kanske till och med håller med, så måste du finnas där och backa upp. Och sen sådana enkla regler som att berömma utåt och kritisera i enskilda samtal. Och sen också försöka känna av vibrationerna. Alltså man ser ju när folk inte mår bra, utan att privat och förstå att de har det svårt och kanske göra någon liten gest som de uppskattar. Mm. Men sen, det ska vara lustigt, det ska vara roligt också.
Du blir lite personlig, du vågar vara det.
Ja, jo, men det var Eivind Jonsson. Varför när han vågade vara personlig som han började, började erövra världen. Nej, men jag tycker dessutom att det gör de här åren för mig. Jag vilar rätt mycket med mig själv nu. Alltså jag hoppas utan allt för egocentrerat. Men jag har ju varit med om så här så mycket och nu och dragit vissa slutsatser om hur man bör göra, och då gäller det att passa på att förmedla det där.
Men hur har du klarat av att hålla, alltså du har ju farit och flygit och haft så många olika poster och höga roller och hållit på. Hur har du fått in vilan? Hur har du hittat balans?
Ja, det har jag hittat mer och mer med åren. Även om jag fick en chock genom att jag fick detta jobb att vara vice generalsekreterare nummer 2 i FN i 5 års tid nästan. Ja. Och det var ju en
förstår att du fick en chock.
Det var ju en arbetschock utan lika. Jag tror aldrig jag arbetat så intensivt som i åldern då.
Hur såg sådana arbetsdagar ut?
8 på morgonen till 8 på kvällen och en bunt papper med sig hem om jag är i New York, och sen sitta på flygplan över hela världen och hamna i krigszoner, och inte i Mallorca utan i Mali och Somalia och Afghanistan.
Så hur håller man ihop då?
Ja, dels, jag hade 3 S. Det var sömn, simning och sanning.
Mm. Det är din lilla
Ja, sömn, sover 7-8 timmar. Även om jag masserar så måste jag få min sömn. Och då känner jag mig i balans. Då vilar jag verkligen i mig själv. Och så fysisk träning. Alltså. Ja, och de ledighet jag har, då är jag hemma och jobbar också rätt mycket i skogen. Och bygger stenmurer på landet och sådär. Spelar tennis och sådär. Och sen sanningen, det är från mamma. Som sa, tala alltid sanning. Om du inte talar sanning behöver du... om du talar sanning behöver du inte hålla reda på vad du har sagt. Och då blir det bra för sömnen förresten. Nej, jag vet inte.
Det känns som du har med dig dina föräldrar ganska mycket.
Ja, jag citerar pappa och mamma mer än jag citerar Hammarskjöld nu.
Du gör det, va?
Ja, verkligen.
Du har dem nära dig,
ja.
I dig.
Jo, men jag är så otroligt tacksam. Alltså, de fick aldrig chansen själva, och ingen av deras föregångare i både mammas och pappas släkt, det var ju pigor och drängar och stuveriarbetare och gruvarbetare. Vi var antagligen valloner från början uppe i Värmland som gick genom Dalsland ner, och massor av barn i familjerna och familjernas barn som dog i stora skaror i min släkt, på både pappas och mammas sida. Min egen moster dog i tuberkulos 19 år gammal på Varbergs sanatorium. Utav ett drag, jag satt i ett dragigt torp och var hungrig i norra Halland. Jag bodde i ett rum och kök utan badrum. Jag såg mitt första badkar när jag var 10 år. Så att jag känner en enorm tacksamhet över att jag fick chansen.
Men också att de känns som att de har varit väldigt kärleksfulla.
Ja, enormt. Folk börjar betyda det du som växte upp i praktiskt på jordgolv. Herregud, jag bara ser framför mig en lycklig barndom. Alltså en mamma som var oerhört kärleksfull. När jag kom hem från skolan skulle hon alltid se till att jag skulle byta strumpor och sätta på mig några torra strumpor, så ska jag dricka choklad. En varm choklad, en smörgås. Mm. Och sådär, 1000 gester. Och pappa är lite sträng, men ändå otroligt integer. Och sträng och integer. Och oerhört stolt över oss, min bror och jag. Och utan att visa det för mycket. Mm, men det går väl ganska bra det. Ja, stort A räcker inte det, så.
Ganska bra, ja. Du, jag funderar på om du kan skicka med någonting, om vi tänker oss att det är många chefer som lyssnar på det här. Om man skulle vilja bli lite mer diplomatisk, men kanske också vara någon som påverkar i rätt riktning till en mer mänsklig samhälle. För att man har ju ändå fortfarande mycket makt som chef. Vad tänker du att man kan göra på ett lite annorlunda sätt då, som kanske många chefer inte tänker på idag?
Alltså jag tror att man ska visa mycket större respekt för tänkandet från verkstadsgolvet så att säga, från olika nivåer. Man ska stoppa hierarkiska tänkandet, man ska samla människor från olika nivåer i en fråga som berör, låt säga, ett företag eller en organisation. Och sen ska man släppa på prestigen och öppna för brainstorming så att idéerna som växer fram på, från alla nivåer. Och vad som händer då det är att alla får ett medansvar i slutprodukten. Ja, jag var ju med vid de diskussionerna. Mm. Så jag tycker man ska mer och mer, till exempel med unga människor, tycker jag är otroligt viktigt att man ska inte bara arbeta för unga, utan man ska arbeta med unga. De ska vara med och diskutera jobb och utbildning och entreprenörskap och förmedla sina drömmar. Så att mer och mer agera, alltså interaktivt medagerande, tror jag. Mm. Men sen måste man ju som ledare också visa att du är en ledare. Det innebär att du ska ta till dig, lyssna och kunna göra syntesen, formulera den på ett starkt levande sätt och göra det som vi talade om tidigare, sätta visionen, den praktiska visionen och vägen dit. Och sen göra arbetsfördelning med dem och att det som ett team ska träffas regelbundet för att se hur har vi nu klarat det här. Mm. Ja, det är ganska enkla ting kanske, men
det är inte alls, tror jag. Det låter enkelt, men jag tror inte det är så enkelt.
Nej, sen tycker jag också en annan sak som jag märker är väldigt fin, det är ju att när jag arbetade nu med FNs utvecklingsmål, jag var med och förhandlade de här 17 Sustainable Development Goals under min tid i FN, det är ju hur de vuxit fram och växt i betydelse också i näringslivet, i organisationer, att de vill ha hållbarhet i sin verksamhet. Mm. Transporter, energi, bostäder, städer, alla de här sektorerna som här målen omfattar. Så nu får jag frågor som jag själv, men också tillsammans med mina barn, vi har skapat något som heter Eliasson Group, om hur ska vi bära oss åt för att genomföra de här målen. Det vill säga företagen och ledningen i företag, tror jag nu mer och mer måste vara förankrad i den verklighet som finns utanför företaget. Mm. Och att det blir mer och mer en strategisk tillgång att ha en bra världsbild och se hur företagsverksamhet passar in både i nationen och Europa och i världen. Mm. Och det ger också medarbetarna ett lyft. Unga människor som gärna vill leva i den stora världen, de ser att herregud, jag är här nu över detta företag. Det går utanför företagets vinstlinje. Det är att faktiskt skapa bra villkor, rena produkter, hälsa för de här som arbetar och mänskliga rättigheter för de som arbetar och så vidare. Va?
Tror du att det blir ett sätt till förlängningen att värna demokratin, ja, som du pratar om att vi
absolut
måste göra?
Och också marknadsekonomin. För att tilltron till demokratin och marknadsekonomin måste vi vårda. Vi måste vårda, värna och vitalisera demokratin. Och då måste vi visa att det är ett system man tror på. Mm. Och det är inte så idag. Mätningar visar att politiska partier till exempel har mycket, mycket låga förtroendesiffror. Ska du ha förtroende för att leta efter Skatteverket och kyrkan, tror jag, i Sverige?
Eller Leif G.W. Persson.
Ja, just det, just det. Nej, jag tror det är viktigt att man ser sin egen verksamhet i ett större perspektiv. Vem man är, höll jag på
att säga. Tror du också att det då kan motverka det som du var inne på förut, missnöjet och någon slags känsla av att inte höra till och ett allmänt lite ogreppbart missnöje hos människor om man får den tillhörigheten på en arbetsplats?
Ja, jag tror det. Jag tror vi har ganska bråttom nu, för att de här vibrationerna som jag talar om, de är ganska oroande, och då gäller det verkligen att man öka tilltron och att vi litar på de som ska leda verksamheten.
Man kanske ska ta sin roll som ledare på ännu mer allvar, helt enkelt.
Absolut.
Och se att man har mycket som man skulle kunna förändra.
Ja, men samtidigt ska ledaren förstå att han eller hon behöver inte vara ensam. Det är underbart att ha teamkänslan som jag har med mig från barnsben, framförallt genom att jag spelade fotboll och handboll. Jag är bättre på lagsporter när de ska passa och rätt många än till exempel ska aldrig kunna spela golf bra. Det är man ju ensam där. Men, och sen också flottan, där jag lärde mig när man kom in i hamn i Göteborg och Karlskrona och Berga utanför Stockholm i storm, efter storm i februari månad där. Och så, den man tackar är ju killen i det fallet i maskinrummet som såg till att pistongerna gick där när vi kom in i hamn. Så att lagkänslan gör att du Ja, vid min ålder, jag mår väldigt bra. Det beror på att jag kunnat låta andra människor också jobba och de ska känna förtroende och därmed avlasta mig.
Mm. Det ser ut som att du mår bra. Du ser alltså glad ut. Får jag fråga dig, blir du aldrig, kliade aldrig fingrar? Nu är du hemma ju. Alltså jag tänker mig att du kanske blir uttråkad av att klippa gräset. Och jag förstås gör du massa andra saker, men är det inte så, blir du aldrig rastlös och känner att...
Jo, men jag har inte kommit till det stadiet ännu. Min fru säger att jag verkar som jag nu har gått ner till fulltid. Så att jag är ordförande i Stockholm International Peace Research Institute. Ja, där vi jobbar med Nordkorea och Iran. Det är en del jobb.
Men det är inte så mycket jobb som du var med.
Nej, men jag har också Elias som grupp som jobbar med migration och flyktingar och integration och med FNs utvecklingsmål och demokratifrågor. Och sen har jag ju en stenmur som är evig på Gotland som jag lägger. Nej, men jag tycker jag ska jobba så länge jag vill, men kanske någon gång borde jag skriva. Jag har haft bokkontrakt liggande och signerade.
Det är väl dags ändå?
Ja, va? Jag tror för jag gör det.
Det känns som att som en naturlig väg.
Jag har hittat en form som är bra. Jag orkar inte gå igenom alla arkiv.
Nej, det är jobbigt.
Du vet själv.
Ja, ska någon annan göra det åt dig?
Nej, jag vill göra själv. Jag skriver. Jag vill skriva. Jag gillar att skriva. Jag gillar ordet. Det talade skrivna ordet.
Ja, det märks. Vi
är samma bransch ju.
Ja, du och jag. Ja. Inte riktigt. Jo. Men du, jag är så tacksam att du kom hit.
Jag tycker det var roligt att prata med dig.
Och lycka till med allt. Men jag blir ändå spänd att se vad det kommer bli framöver. Du blir ju någonting igen där borta.
Nej,
behöver dig.
Säkerhetskontrollerna på flygplatsen har gjort mig vansinnig.
Jag släpper inte igen det längre.
Nej, men jag tror att jag stannar hemma.
Men de känner igen dig där.
Jag ska få ett hund. Ja. Jag ska få ett hund. Jag har en hundvalp som heter Leo. Ja, en gul labrador.
Ja.
Han ska ju leva 12-14 år.
Ja, det är ju det.
Ja, det gäller att jag finns i närheten.
Ja, det är bra. Tack så hemskt mycket, Jan Elias.
Tack själv.
Du har lyssnat på Mod, framtidens ledarskap som presenteras av Renault Tjänstebilar.